Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Gunnela Grell Lundgren. Och då säger jag välkommen till Tyresö-radion. Ja, vad ska jag kalla dig? Bison? Är det ett namn?
Ja, Bison. Nej, det är ju egentligen en oxe. Men Bison har varit min signatur som journalist. Först sa man ju alltid hela namnen när man skrev under sina namn. Men jag hade signaturen Bison från allra första början. Och Bison känner man igen här på Gotland. Man kallar mig inte för Bernt, men man kallar mig för Bison helt enkelt.
Och inte Berra heller.
Nej.
Vi sitter alltså på Gotland, på södra Gotland, i Bursvik. Så uttalar ni det?
Jo.
Men det stavas Bursvik, om någon skulle vilja titta på kartan var vi är någonstans. Och Bison här, han är världskänd på hela Gotland. Jag tror inte man kan träffa en människa som inte vet vem Bison är.
Vill du att jag ska svara på det?
Ja.
Nej, men det ligger mycket. Det själv, letar man ett tag så hittar man säkert någon som inte vet. De flesta vet vem jag är och vem Bison är.
Och varför vet de det?
Jag var inte gammal. Jag var 18 år när jag började på tidningen Gotlänningen. Då skrev man ju under signatur. Man skrev inte under hela sitt namn utan under signatur. Så det är egentligen en krystad förkortning av Bernt Nilsson helt enkelt.
Ganska fyndigt tycker jag.
Ja, det har i alla fall fungerat. Det fungerar bra i alla fall.
Ja. Så alla vet vem Bison är. Du är född på Gotland.
Jag är född på Gotland i Visby och sen flyttade vi till Slite. Och i skolan i Slite, men väldigt tidigt kom jag upp till Stockholm och blev brevbärare. Och så småningom journalist.
Ja. Vilket område var du brevbärare i?
Käppala.
Lidingö. Ja, just det. Sen blev jag journalist. Gick lätt som en plätt, eller?
Ja, det gick lätt som en plätt. Jag skulle vara hemma på semester från brevbäraryrket och skulle åka upp till Stockholm på kväll med kvällsbåten. Så träffade jag en journalist på Gotland och vi började prata och så sa jag, jag hade tänkt en gång att bli journalist, sa jag. Ja, men vi har ett ledigt jobb på Gotlänningen. Ja, så jag tog aldrig den här båten tillbaka till fastlandet, utan jag blev kvar här helt enkelt och blev journalist.
Ja. Annars så tar det ju flera år att få kalla sig journalist, men du klev rätt in i, vad hette tidningen då?
Gotlänningen. Ja, jag klev rätt in, gick in till redaktionschefen och sa det att jag hörde att det var ett ledigt jobb som journalist här. Då sa han att kan du fotografera? Ja då, sa jag. Vilket var en lång, jag kunde, jag hade haft en gammal lådkamera som jag hade fotograferat svanar på 200 meters håll i Bogeviken i Sliten. Jag förstår att man måste säga att man kunde fotografera.
Och så fick du jobbet?
Ja, jag fick börja dagen därpå.
Ja. Vad fick du göra då?
Ja, det är som på en lokaltidning, det är ju allting. Ja, väldigt tidigt så, jag tyckte om att vara ute på landsbygden. Det här var ju Centerpartiet, eller Bondeförbundets tidning på den tiden. Och så vi hade mycket reportage. Man skrev ju om allting. Det var ingen som var expert på något område, utan alla skrev om allting. Det var också vem som var tillgänglig just då. Mm.
Fick du välja själv vad du skulle skriva om?
Ja, då var ju glad om man kom med att en idé, det var de ju. Nej, det var allt gick och på en lokaltidning var allting, så fort man hade ett namn i en artikel så var det, ja det var lätt på det sättet. Man kunde skriva om allting.
Men sen har du haft en krönika också.
Ja, krönikan, ja den har jag haft sen jag flyttade ner här på Gotland, millenniumskiftet. Då började jag skriva krönor på Gotlands tidningar.
Varje måndag så kunde man läsa något intressant som du hade varit med om.
Ja, den blev faktiskt rätt populär den här krönikan. För ja, det var lite nytt, det var en ny ton i det, var ett nytt sätt på mycket. Ja, det är svårt att förklara. Men,
ja, man fick veta mycket vad du tyckte och tänkte och ja, hade då gjort.
Ja, då, det var det.
Vi åkte ofta hit på måndagarna för att jag ville läsa din krönika. Ja. Det kan man ju göra på nätet i och för sig, men, ja, men så blev det i alla fall. Och så har du skrivit en hel del böcker.
Ja, det är väl 6 eller 7 tror jag nu. Jag skulle önska att jag kunde säga att jag håller på med ytterligare en, men det är lite långt, för jag kommer inte låsa att jag vill skriva en roman till. Jag skrev en roman senare som heter Sista dansen som, ja, som gick väldigt bra. Jag har inte kommit igång riktigt. Då. Jag är så fruktansvärt självkritisk.
Du, det är jag också. Det är inte alltid en tillgång.
Nej, det är det inte. Förhoppningsvis innan... Ja, innan någonting annat hände i ens liv så vill jag gärna bli klar med en roman till. Det där lärde jag mig tidigt. Så att man då, det trodde jag också då. Man måste sitta och vänta på inspirationen.
Mm.
Skitsnack. Det är, nej, så att man, nej, man lär sig till. Man skriver det man måste. Man är ofta bunden av lämningstiden och jobbar på dagstidningarna i synnerhet, va? Så då kan man inte sitta och vänta på någon inspiration.
Nej, det förstår jag.
Det är klart, när man sitter och skriver en roman, då har man, då är man sin egen arbetsgivare och tar man ju den tid. Så det blir ett annat sätt, ett annat tänk.
Och den här boken, Sista dansen, den finns att köpa i bokhandlarna. Den har funnits i alla fall, ja, på Akademibokhandeln.
Åh, ja, åh, ja, den har jag. Men jag har inte, nej, jag vet inte, jag har inte varit och sett det.
Så. Men här på Gotland i bokhandeln, där kan man vara säker på att,
ja,
den finns.
Ja, det tror jag att man kan.
Och sen en hel del av dina andra också.
Ja, då, ja.
Men du sa journalist, brevbärare först och sen journalist. Du gjorde lumpen också, eller?
Ja, jag gjorde lumpen i förtid faktiskt. Jag hade då en plan på att... Nej, jag hade egentligen ingen plan, utan det var mer genom mitt idrottsintresse. Jag har idrott i hela mitt liv. Och sen, de skulle ha en jägarpluton. Och jägare, det var, de höll till uppe i Umeå. De var fältjägarna, det var väldigt hög status. Och då var de på jakt efter, framförallt om man var bra på idrott, kondition och allting sånt där. Och jag var ju det. Så för mig var det rätt självklart att jag tackade ja när jag fick göra min värnplikt på den här jägarplutonen.
Ja. Och sen då? Blev du uttagen till något?
Ja, det hade jag nog blivit. Men när närmare sig då, man låg väl inne 12 månader och sen började de att höra sig för om man hade vem som de ville skulle fortsätta på befälsutbildning och sånt. Va? Men nej, då var inte krigarlivet var inte tillräckligt intressant för mig då, så att jag hoppade av och sen hade jag någon kort sväng till på som brevbärare, så blev jag journalist.
Men du hann ta värvning, eller vad heter det när man åker och krigar i främmande länder, eller försvarar kanske jag ska säga.
Ja, nej, jag gick ju inte den utbildningen. Den gick jag aldrig på, så att
du åkte direkt
till
Vietnam, tänker jag på.
Naha, nej, det var som journalist.
Ja, så var det som journalist.
Jo.
Jag trodde det låg i busken, nej, och sköt.
Nej. Det var som journalist. Jag var på Aftonbladet då. Och Vietnamkriget var ju det stora kriget.
Mm.
Och det är en lång historia. Och jag ville komma dit. Jag jobbade på Aftonbladet. Vill komma dit, men de sa nej. Och de tyckte att de hade folk tillräckligt. Istället fick jag åka till Bali med Sveriges Lucia. Aftonbladet arrangerade Sveriges Lucia varje år. Och priset här, det var en resa till Bali. Och Lucian det år hette Britt-Marie Davidsson. Så jag skulle följa med henne och göra reportage. Och så var lite vakt, så jag... Ensam blond tjej utomlands.
Oj, så härligt.
Ja.
Så, Bali. Fanns det fler tjejer, va?
Nej, men sen när vi åkte tillbaka. Så det här med Vietnam, det gnagde på mig. Jag ville gärna ut och se hur ett krig fungerar. Det låter kanske konstigt, va? Men Men i alla fall på hemvägen så mellanlandade vi i Bangkok. Och då såg jag genom sidorutan att det står sån här amerikanskt Hercules-plan. Och så var det en lång kö av unga män i amerikansk uniform. Och jag förstod direkt att det här, det var, de skulle över till Vietnam och kriga. Och då sa jag till Britt-Marie, du klarar till Stockholm själv. Ja, det gör jag. Och så klev jag bara av. Och så sprang bort och ställde mig där i köen.
Var sa du att ni var då?
I Bangkok.
Ni var kvar i Bangkok?
Nej, ja, först var vi på, i Bali först då, men nu var jag i Bangkok. Men
från Bangkok fick hon åka hem ensam?
Ja, just det. Och jag kom ombord på det där planet för de frågade vem jag var, för jag var civilklädd. Men jag sa att jag tillhörde Svenska Röda Korset. Och då fick hon, sen var jag i kriget.
Hur var det?
Det var tufft. Ja, det var mycket tufft. Jag hade väl kanske, innan man visste, men man har väl sett för många John Wayne på krigsfilmer och allt, så det var lite romantiskt skimmer eller någonting. Skit på mig, va? Det var inget romantiskt skimmer över det, va? Och jag kom upp dessutom, tog mig upp till Khe San. Det var ju den bas man sa att den som vinner slaget om Khe San, de kommer också vinna hela kriget. Och så blev det också till slut. Men då var jag inte kvar i Vietnam när kriget tog slut. Det var inte, men jag var till...
Hur länge var du där?
Jag var ju först i Saigon och sen, det här var februari 68, ja just det. Så...
Här visar Bison en fotokopia utav första sidan av Aftonbladet. Var det din artikel?
Ja, det är min artikel.
Ja, det är din. Stockholmspojke slåss för USA i Vietnam.
Ja, just. Han heter Per-Olof Ödman och han var läkarson från Stockholm. Han blev sen väldigt svårt skadad. Fick ett skott, jag tror, genom halsen och så.
Oj.
Men han överlevde och vad jag vet så, jag tänkte att jag skulle åka hem sig på honom. Han bor både i Frankrike och i USA, tror jag. Så att, men det har inte blivit av ännu. Men där i alla fall blev jag också, jag blev också sårad av en granat i Khe San. Och fick granatsplitta i buken och så. Det var lite dramatiskt då, för det var på flygfältet i Khe San då. Så de två amerikanska soldaterna, först såg jag den ena stupe bara 10 meter från mig. Och sen fick jag det här och jag ramlade omkull och sen kände jag också att någon föll över mig. Så han låg korsen, men han var också död den där.
Oh.
Så att det är klart, ja det...
Det var tufft.
Ja det var tufft, det var det. Det var det.
Vad hände med dig då?
Det var ju väldigt snabbt ner där och så. Sen hade de någon snabb röntgen och då konstaterade de att jag hade granatsplittar inne och satt inne mot bäckenbenet fast där inne. Va? Ja, det sitter kvar där.
Sitter kvar än?
Ja, han sa det. När jag kom sen till Saigon och var med noggrann undersökning. Ja, du har ett granatsplittar där och ja, vi kan operera bort det. Och eller du kan låta det komma på kapsels in och du kan göra ingen skada, va? Så ja, det sitter kvar där.
Ja, som minne.
Ja, så det blev.
Men blev du behandlad där eller blev du hemskickad för sjukvård?
Nej, jag blev behandlad där. För sen åkte jag hem då för egen maskin. Och...
Mm. Åkte du tillbaks någon gång?
Ja, någon gång. Ja, jag åkte faktiskt... För drygt ett år sedan.
Va?
Nej, det var för att min son har varit så intresserad av det där. Han ville höra mig, berätta mer. Och jag tyckte att jag åker vi till Khe San. Så vi var där en månad. Och,
kände du igen dig något?
Ja, lite av det där provisoriska sjukhuset. Och där som jag blev sårad. Det kände jag igen. Och men annars var det. Det var igenvuxet det mesta.
Kände du att du hade fått ett nytt liv efter det?
Ja, det är en intressant fråga. Ja, det vill jag påstå att... Ja, jag fick den här... Det tror jag att jag fick vetskapen om att jag chans att leva. Ja, jag blev lite en annan människa, en tacksam människa, för det var ju så det var bara positivt. Det var, jag tror att jag blev lite annorlunda, lite mer ödmjuk, lite mindre kaxig och så där.
Det kanske inte gjorde så mycket.
Ja, det vet jag.
Men sen kom du hem till Sverige. Ja. Och vad hände sen då med dig?
Jag var ju då på Aftonbladet. Först blev jag korrespondent för Aftonbladet i London. Just för Aftonbladet. Och det är också... Ja, det är en hemsk historia, en rolig historia. Jag åkte dit och blev korrespondent för Aftonbladet. Sveriges då näst största tidning. Men jag kunde ingen engelska. Men det vill jag ju inte låtsas om och inte tala om, för då hade jag inte fått åka dit. Så jag hade en väldigt knagglig skolengelska. My name is Bernd och how do you do?
Ja, men du måste ju ha förstått lite om
ja,
vad de
det
sa.
Ja, det gjorde
men
jag.
Men du har ju en rätt livlig fantasi, så du kanske kunde fylla på lite själv.
Ja, det gick rätt bra ändå. Jag hade lexikon och satt på nätterna och så bläddrade jag med engelska tidningarna och såg en rubrik om det var intressant. Och då lärde jag mig kraft och läste mig noggrant. Men det är klart, det blev mycket fel. Men det var ingen som kollade. Det bara blev... fel på rätt håll, så att säga. Så det var inget problem.
Det var väl ingen i Sverige som visste mer i alla fall?
Nej. Det var ingen som dementerade någonting.
Hur länge höll du på med det där?
I London menar du? Ja, det var väl ett halvår. Sen hade vi planer, jag och en kompis, att vi skulle flytta till London. Och starta en redaktion där som då inte bara för dagstidningarna utan även för veckopress och sådär. Men han blev förälskad mitt i eländet.
Oj, vilket
ja, och så eländet. Han kunde inte flytta då, så det blev ingenting av med det. Ja, sen när jag rullade på, sen blev det så småningom tv. Har jag jobbat då i lite omgångar.
Var du reporter där också?
Ja,
berättade
reporter. Och så skrev fick möjlighet att skriva en tv-serie. Det är en av de tv-serier som har gått längst i Goda grannar.
Med Helena, vad hette hon?
Ja, nej, inte Helena. Det var massvis med bra skådespelare.
Jag kommer ihåg den. Ja, det var, när var det? Slutet på 70-talet?
Ja,
eller?
Det kan det ha varit. Så det skrev jag, det var 63 avsnitt. Så.
Jo, jag kommer ihåg det där. De var många som bodde i samma hus, hyreshus. Och så vad som hände där. Hade du skrivit den serien, sa du?
Jag blev ombedd att... han som var producent, om jag hade en bra idé till en tv-serie. Nej, de tyckte helt enkelt att det passade nog bra med mitt sätt att skriva. Jag hade kanske ett bra språk för det.
Ja, jag kommer ihåg den där serien. Jag var noga med att se alla avsnitt. Jag tyckte det var himla bra.
Ja, så blev det. Ja, sen flyttade jag ner permanent här på Gotland efter en skilsmässa och sen dess är jag kvar och jag skriver ju fortfarande då i jämna mellanrum.
Och alla läser det med nöje varje gång.
Ja, men...
Jo då, det vet jag.
Jag tänkte, jag har ju fått vissa fiender har jag fått här också.
Ja, men du, annars så vore det ju ingenting.
Ja, nej.
Det är då man blir någon, man står för sin sak.
Det har gått bra.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Där jag intervjuar Gotlands tidningars stora krönikör, Bernt Bison Nilsson. Jag heter Gunnela Grell Lundgren.
Sen krönikarna gick ju väldigt bra. Det höll jag på i rätt många år, men så blev jag... Och jag har ännu inte fått veta varför, men jag blev uppsagd faktiskt. Jag fick aldrig någon förklaring.
Hur gammal var du då?
Ja, det var ju bara nu för 2 år sedan.
Det var alltså 84 år.
Ja,
jag tror att du har jobbat längre än de flesta, i alla fall på en fast anställning.
Så att, ja, det blev ett himla liv här. Jag var ju populär hos läsarna.
Jag
var vansinniga på det. Men Så det var inte så mycket att göra åt, va? Men då började jag skriva egna
det kröniga. Det kliade i skrivarfingrarna.
Ja, egna kröniga på måndagarna på nätet. Då. Men sen har jag utökat det, så nu skriver jag varje dag.
På Facebook.
På Facebook, ja, just det.
Och söker man på Bernt Bison Nilsson,
ja, jag tror
det. Då kommer man rätt in i dina.
Ja,
varje dag skriver du i princip.
Ja, i princip.
Men man kan bläddra sig bakåt ganska länge, kan jag säga.
Jaha, ja, det har jag inte.
Ja, men det har jag prövat, ja. Så jag.
Ja, ja. Ja. Så nej, men det fungerar bra.
Ja, då fick du lite utlopp från din skrivar. Ja.
Så i dagens krönika vet jag, det vet inte du om, men jag skriver, jag kommer att få besöka någon från radio, vad heter det, radio, där du jobbar.
Tyresö.
Tyresö. Men jag har inte en aning om vad de vill prata om. Jag absolut ingen aning. Och så säger jag, det kanske skulle, vill de prata, att jag pratar om Vietnam. Jag vet inte vad det är, för det ska bli intressant. Så nu sitter jag här.
Nu sitter vi här, du och jag. Ja. Ja. Och egentligen så ska ju programmen på Tyresöradion handla om Tyresö eller någon som har anknytning till Tyresö.
Ja, ja.
Och din anknytning, det är att din dotter Maria jobbade på vårdcentralen i Bollmora i ganska många år, tror jag. Bland annat har hon kurerat ett armbrott på mig. Och hon bodde visserligen inte i Tyresö utan i vår grannsocken Älta.
Mm, mm.
Så du har ju varit i Tyresö en hel del.
Ja, då.
Och så har du mig som koppling också. Mm. Nu,
ja,
mera.
Ja.
Från och med idag, kan man säga.
Ja, nej, det närmaste är väl... Jag höll ju till på hela skården, men nu förstår jag att det var inte Tyresö det låg.
Nej, men det ligger väldigt nära. Så vi är många Tyresöbor som gärna åker till hela skården.
Där var det, har ju springit. Vi var ett gäng som tränade väldigt hårt och jag tränade för maraton.
Hörde ni, lyssnare, för maraton?
Ja, det...
Hur gammal var du då?
Ja, vi ska se, mitt första maratonlopp, det var Berlin, för det var 88. Året innan muren föll, då sprang jag Berlinmaraton.
Varför blev det just Berlin?
Berlin, ja, Berlin var intressant på grund av det politiska läget och sådär. Och så var det för det gentemot Stockholmmaraton, som det är ju kupp, det där förbannade Västerbron.
Den har jag
ja, den har jag försökt. Ja, jag har aldrig brytt utan... Men, Berlin, det var det platt, ja. Inte en backe, va? Så där gick det också det som jag gjort snabbast på. Så.
Vad hade du för tid, ska man ju fråga också.
Ja, då ska man, det vet jag, 3 timmar och 26 minuter.
3 timmar och 26 minuter, ja. På 4,2 mil, ja. Men det... utan Västerbron.
Men utan Västerbron, ja. Så 3 och 26, det... Säger folk, det är ju väldigt bra. Men det är klart, man ska ju komma ihåg de här kenianerna och nu som...
Liv.
Ja, de springer en hel timme snabbare än...
Och är det så stor skillnad?
Ja, ja. Men ändå 3.26 tycker jag. Idag, jag ska ju springa nu. Jag anmälde rättare sagt till Stockholm Marathon i år. Ja, det är ett jättekorkat beslut, va? Men jag blev så... Mina båda döttrar ska springa och jag blev så sugen. Tänk om jag kunde... Klå någon av de här döttrarna.
Ja, det tror du.
Ja, jag
du
tror...
har alltså anmält dig till att springa Stockholmmaraton.
Ja, ja.
Det är slutet på maj, eller?
Ja, det är första söndagen i maj.
Och första maj så fyller du någonting?
Ja, då fyller jag år. Då fyller jag 86.
86 år och ska springa maraton. Det är ni. Och han ser inte ledsen ut när han berättar om
ja,
det.
Men gör den här intervjun efter jag har eventuellt kommit med. Jag tror, ärligt talat, jag tror inte jag klarar det på den här stipulerade
du,
tiden.
Jag kanske står efter vägen och sticker fram mikrofonen.
Ja, just det. Jag tror att det blir... Jag är för dåligt tränad helt enkelt.
Har du någon kompis som du har tränat med då?
Nej, jag springer själv. Så.
Men du springer en halv mil varje dag?
Nej.
Nästan?
Nej, jag hoppas inte. Nästan.
Men igår, det har jag läst på
Facebook. Ja, men nästan. Det var det att jag var tvungen att hålla upp på, för jag fick problem med ett knä. Och det är nog det som gör att jag är så pessimistisk.
Du får bandagera dig hårt.
Ja, jag får göra det.
Jaha, du. Efter Berlinmaraton, fortsatte ni springa maraton då?
Ja då, och sen sprang jag ju i Stockholm några gånger också. Jag vet inte om jag har 3 eller 4 maraton har jag gjort. Och
sen, du är lite veteran kan man säga då, i alla fall med tanke på åldern.
Ja.
Men man kan ju vänta sig en krönika eller en lång beskrivning på Facebook.
Ja, det kommer det att bli.
Det kanske blir en hel bok.
Nej, det blir, jag måste till att jag blir klar med den här boken som jag håller på med. Sen blir det nog inga fler böcker utan...
Du bor alltså i Bursvik som stavas Burgsvik.
Just det.
Hamnvägen, sista huset närmast vattnet. Du har 75 meter till vattnet.
Ja, 73,5.
73,5 meter.
Vid lågvatten, ja. Men...
Vid lågvatten. Var på tomten står du då, närmast grinden?
Ja, det här, jag vänder mig om det, vi har en stenmur.
Ja, vi ser hela havet här.
Man står och hänger på det här och så är det 73 meter.
Och du utnyttjar den här korta sträckan till havet.
Ja.
Genom att varje morgon, vad gör du?
Ja, då badar jag.
Men
då badar jag, då cyklar jag en liten bit längre ut till vi har baston och sen... Och så badbrygga där. Så då,
badar och bastar.
Så... Nej, inte bastar varje morgon. Det är bara en gång. Nej, så att, nej men badar har jag gjort.
Har du någon kompis med då? Som...
Nej. Nej, det är ingen så. Nej, de tycker det är för tidigt på morgonen. Tycker de
så. För dags badar.
Ja, i morse badade jag 7.
Klockan 7. Ja. När man kan ligga kvar i sköna sängen.
Vi är olika. Ja.
Så du är en riktig frisksportare. Hur kan man säga?
Ja, frisksport, det har blivit. Det har blivit en vana det här. Och det så jag vet att jag kan komma upp här på morgonen och säga att det är skitveda. Nej, jag bryr mig inte om det. Men likväl så sitter jag på cykeln. Då cyklar jag ner bilen här ute. Va? Nej, det blir ett behov. Det blir det. Visst händer det ibland när det är snöstorm. Jag har inte så många snöstormar på Gotland. Då har det hänt att nej, det skiter jag i det. Så.
Du har en stor familj också.
Ja,
och har 5 barn.
Ja, just.
Och barnen är spridda över hela landet.
Nej, det är Stockholm, Malmö, Gotland och nu även Piteå. Min ena dotter har flyttat upp till Piteå.
Du har ju jämt göra att hälsa på alla de där.
Att?
Att hälsa på alla barnen.
Ja, det gör man ju inte på en kafferast. Men jag försöker ju nog. Nu ska jag bygga om min... Jag har en gammal skåpbil här nu, så jag ska bygga om
den. Så du kan sova i den?
Ja, det är inte svårt. Jag ska bara ut med ett skåp där och så ska jag ha en... madrass som är lagom bred och sen sovsäck och sen så ska jag knata iväg med det. Mm.
Hur är det med barnbarnens födelsedagar? Jag har ju hört att det är inte så lätt att komma ihåg. Eller? Hur många barnbarn har du?
Jag hade hoppats att du inte skulle ställa den frågan. Nej, det är jag har svårt för. Nu har min äldste dotter här gett mig en almanacka där hon har skrivit in alla födelsedagar så tänkte jag. Nej, men det är en sorg akilleshäl för mig. Va?
Det var någon som ville ha en bok med lamm.
Med, ja, men den, ja, just det.
Har du skickat iväg den?
Jo, jag sände den iväg. Och det är också, som gammal brevbärare, du vet, sände man ett brev så var det framme nästa dag.
Det kom som ett brev på posten då?
Nu sände jag det här ifrån Bursvik. Inpackat ett lamm till mitt barnbarn uppe i Stockholm. Det tog 6 dagar innan det var framme.
Det är inte postutbärning varje dag heller. Det har väl inte ni heller?
Ja.
Får ni post varje dag?
Ja, visst gör det, tror jag. Men då har jag brevbärare som... Det är postlådorna när blå som dånar förbi här ibland. Ja då.
Ja. Men du, jag tänkte på almanackan där barnbarnens födelsedagar står. Kan man inte ställa in någon typ almanacka som plingar? Någon som
det kan säger, man säkert. Men du ska veta, jag är en person som jag i min bekantskap ska, den absolut senaste vad gäller teknik. Jag ska aldrig klara det, va?
Har du försökt?
Nej, visserligen.
Det går nog, det skulle jag tro att du klarade som dans om du bara ville. Nej, det är kul att du skriver.
Nej, men jag skäms lite för att jag har så svårt att... Men det är klart, det blir många barnbarn och jag är gammal och har dåligt minne. Jag har till och med fått någon diagnos. Sådär. Lätt närminnesdemens.
Jaha, men det har vi väl alla i den här åldern.
Ja, jag vet inte. När jag går och handlar, är det fler än tre varor, då måste jag ha lapp.
Ja, det går någon gräns där vid tre lappar, tror jag. Ja, eller jag tror, tre partiklar.
Och ibland så kan det vara så, i vissa dagar, då kommer jag inte ens ihåg två. En kommer jag alltid ihåg. Alltså.
Ja, du. Jag tycker det verkar som det går rätt bra för dig ändå.
Ja, det går rätt bra för mig ändå.
Håller på med någon mer idrott än löpning?
Ja, min favoritidrott som jag ägnar mig åt är orientering.
Nej, men vad roligt, för det har jag också gjort.
Ja, det är en säkrast bästa sport som finns. Va?
Ja.
I synnerhet nu när man dessutom digitalt kan följa de här loppen, det är fascinerande.
Ja, det är jättekul att titta vilka vägar de tar.
Ja, så att det har jag sysslat mycket med.
Ja. Du, ska vi se, när kan det ha varit på 90-talet? Då tog jag med mig ett gäng från min arbetsplats och vi sprang två dagars här.
Ja, just det.
Och då fick man bo på båten, det får man ju annars inte göra, men det var ju någon gammal båt jämfört med hur det är nu. Men då bodde man två nätter på båten och så orienterade man.
Ja, just det.
Och det var ju mycket svårare här än hemma i Tyresö.
Ja,
det är så platt. Vi hade inga berg att orientera oss runt.
Det var svårt att orientera. Här fick man jobba med kompassen. Det var väldigt svårt att följa nu åsryggar och berg. Det var svårt, utan det var strikt kompass och sen räkna steg. Och sen...
Så var man framme.
Ja, och sen var man... Eller tvärtom.
Men nu har de ju helt andra kartor.
Ja.
De här nya kartorna, det måste vara en dröm att springa efter dem.
Ja, de är ju...
Man ser, och lilla kompassen på tummen.
Man ser den här lilla Tove Alexandersson.
Vad duktig hon är. Men du kan ju gå i skogen, i alla fall.
Ja, hur menar du då?
Jag menar mest att plocka svamp. Men jag tänkte på man kan ju gå en orientering också.
Ja,
Fast då drar det i benen.
Ja, det drar ju för mig.
Men det är kul att leta efter de där kontrollerna. Ja, det finns... Ni har ju lite speciella grejer här på Gotland. Jag kan ju inte säga det där. Stortstank,
ja. Stångstörtning. Det är inte stötning utan stångstörtning. Det är en lång jädrans stock. Som den är väl en 4-5 meter lång. En trästam helt enkelt.
Va?
Och sen ska man kasta iväg den på ett alldeles speciellt sätt. Och det är väldigt svårt. Jag har inte ägnat mig åt det.
Det är som att kasta spjut ungefär, tänk mig.
Ja, kasta spjut och kasta, men då håller man spjut över huvudet.
Ja.
Men här har man... kort ända nere, man håller mellan benen och så springer man fram och så ska man fram till en viss punkt, sen trycker man och kastar man upp det där, men så måste den vända så den delen då som är högst upp, den ska också välta över, så det är han, den som ska slå i marken.
Och ska och så, den stanna så? Också?
Ja, stanna, sen ska, måste den välta över för ramlar den tillbaka. Det är en kraft.
Och alltså, 4-5 meter lång?
Ja, det är.
Och så kastar ni varpa?
Ja, det är min sport. Där,
det är din sport?
Ja, jag kastar ju det. Sista året har varit dåligt, men... Vi har ett bra lag.
Har du egen varpa?
Ja.
Som du har gjort?
Nej, jag har inte gjort den själv. Utan jag har stenvarp. Nu kastar jag mest stenvarpa. Dem gör man ju själv.
Stenvarpa, det är en platt sten alltså.
Ja, det är en platt sten. Så knackar man till ut den och så att man får bra tag. För synet för pekfingret och tummen. Och så.
Det är som bowlingklot, det är också hål.
Ja, fast det är inte så djupa hål. Så ja. Det sysslar jag med. Fast nu, sista året har varit dåligt för jag har varit, av någon anledning så fungerar det inte alls. Vi har varit ett jättebra lag. Men nu har vi blivit, ja, jag är lite för dålig nu alltså. Jag platsar inte i det laget.
Ja, du. Hörru Bison, du som har upplevt så mycket under ditt långa liv. Är det någonting som du har något särskilt minne av?
Jo, det är det faktiskt. Det är en sak som jag kommer att ha med mig resten av livet. Det är nog det som har tagit mig allra mest. Och det har med Vietnam att göra, tiden i Vietnam. Jag fick ett tips av, det var en svensk frivillig i USAs armé. Per-Olof Ödman hette han. Jag träffade han uppe i Kissan där det var striderna var som jävligast. Men då sa han till mig en dag att ska du verkligen se och förstå vad ett krig innebär, då ska du åka till ett barnhem i Da Nang. Så han, åk dit, sa han. Och det gjorde jag. Jag hade fått adressen till ett barnhem. Och när jag kom in i den byggnaden, redan nere i foajén, det var ett hus på tre våningar, så hörde jag sång, barnsånger. Fantastiskt, så det var jag. Så jag gick upp för trappan och det blev starkare och starkare ljudet. Och jag gick in genom en dörr och där inne satt i ett rum som var, alltså det var ett stort rum i alla fall. Och där satt de och sjöng. Och de hade en sång och en sagostund. Fick jag reda på sen. Ja, det var sagostund, det var på vietnamesiska. Och jag satte mig ner på golvet bredvid dem här. Och sen, och det var då sjöng då vietnamesiska barnsånger. Men så plötsligt så hör jag genom allt det här flödet ett konstigt, väldigt konstigt ljud. Ett skrapande ljud. Så ungefär. Och det tog en stund innan jag lokaliserade det till en liten flicka. Hon kan ha varit tre år eller någonting. Mörkt hår, stora ögon, fantastiskt söt. Och hon satt och sjöng med i de här barnsångarna, men det hördes bara. Så efteråt så tog jag kontakt med en i personal, så pekade på flickan, vad hon varit med, vad hon gjort. Då berättade hon, jag har fortfarande svårt som får bryta här och där.
Jag ser det.
Att i kriget uppe i en liten by, skogsby, så hade den här befolkningen där, de hade hjälpt, jag tror att de hade hjälpt i det här fallet, de hade hjälpt nordvietnameserna, militären där. Och sen kom sydvietnameserna dit och skulle straffa dem för att de hade hjälpt. Och då gick det till så här att de samlade hela befolkningen. Och det var inte så stor den här byn, för männen var dess ute och så krigade. Och det var kvinnorna och barnen. Och så ropade de upp namn på en mamma och ett barn som kom fram. Och de fick stå på knä. Och så sköt de dem. Ja, det hände två eller tre gånger. Den fjärde gången då kom de upp en mamma och hennes dotter. Det, Jag stäng inte av för det. Jag har så svårt att berätta det här, men jag kommer att klara det.
Jag ser det.
Och sen sköt de mamman. Och sen skar de av tungen på flickan.
Oh.
Och det har förföljt mig genom livet. Det kommer jag aldrig att bli av med.
Vad gräsligt.
Ja. Jag hade en tanke, en idé en gång att jag skulle försöka åka ner och spåra den här flickan. Hur det har gått för henne. För det hade, tror jag, det hade varit rätt enkelt. För det var folkbokföring fungerade rätt bra och sådär. Så det hade, och det barnhemmet, så det har jag aldrig lyckats med. Nej, jag vågar inte. Jag skulle vilja komma ner där och se en glad flicka, visserligen lite handikappad, men där med, det förstår jag, man har man tungen av sig. Mm. Men risken också hade varit lika att jag skulle träffa en medelålders kvinna i misär, kanske prostituerad eller... Så jag vågde inte göra det. Jag har försökt att ta sats flera gånger. Men nu när jag var i Vietnam... Ja, det blev inte, då hade min son, men det blev inte riktigt. Vi var inte tillräckligt länge. Nej, jag skulle gjort det ensam. Men jag har inte vågat, och jag kommer förmodligen. Jag kommer inte att göra det. Jag kommer inte att göra
det. Tack, Bison. Det var gripande. Tack.
Tack.
Ni har hört Bison. Bernt Bison Nilsson från Bursvik på Gotland. Och det har ni hört på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Gunnela Grell Lundgren. Fortsättning följer nog. Hej då! Tack, Bison.
Tack.
Jag kommer igen med mikrofonen efter maraton.
Just då är jag bortrest.
Är du bortrest då?
Förmodligen bortrest.
Men hörru, lycka till med ditt maraton och badning och alla småfåglar och pelagonerna och allt sånt som du håller på att pyssla med här.
Tack.